Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en extremt efterfrågad gäst, nämligen Malin Bajad Jonsson. Hon är en av våra tiders största ryttare genom tiderna. Hon har varit rankad etta på världsrankingen och har både medaljer i EM, VM och OS. Malin började rida vid 6 års ålder och redan som 12-åring, alltså det här är stört, så var hon med i landslaget. Vi går in på vilka rutiner och saker hon har gjort för att lyckas, hennes motgångar, medgångar och livet. Det här är Malin Bajad Jonsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Malin Bajad Jonsson.
Tack så mycket.
Hur står det till med dig idag?
Tack, det är bara bra. Det är lite kallt ute, men det är bra.
Jag tänkte på det. Jag såg att en före detta eller familjemedlem till dig gick bort häromdagen, eller snarare igår.
Mm.
Hur känns det idag?
Det känns helt okej. Det är ju flippan vi pratar om, den the one and only butterfly flip, som var som kanske är Sveriges mest kända häst faktiskt genom alla tider, och kanske framförallt Sveriges bästa häst genom alla tider, skulle jag säga i alla fall. Hon gick bort igår, hon var 30 år gammal. Hon har haft ett fantastiskt liv, hon hade ju en väldigt lång karriär. Vi tillsammans tävlade internationellt i nästan 12 år. Eller i 12 år. Och sen därefter så har hon varit mamma. bott i Belgien. Men det känns, det klart att det är sorgligt och det är vemodigt. Och det kommer upp väldigt många gamla minnen i olika flöden. Och det, då kommer jag ihåg liksom, och då svider lite extra. Men det, hon har haft ett väldigt bra liv.
Vilka minnen kommer upp för dig? Vilka, nu skulle jag säga några som var lite extra starka ni har haft ihop. Vad tänker du på?
Det är så himla många framgångar vi har haft. Det var ju, vi var ju bäst i världen, hon och jag, under en period. Så det är klart att vi har vunnit väldigt, väldigt mycket. Det som kanske framförallt kommer upp är våran vänskap. Och att vi lärde känna varandra på ett sätt som är helt unikt när man får jobba med en häst så länge. Och under så många år på det sättet. Då blir man ju väldigt, väldigt nära varandra. Så det är nog det som är starkast. Hennes personlighet kommer tillbaka.
Vad var hennes personlighet då? Hur var hon?
Hon var väldigt, väldigt snäll, fast hon kunde vara väldigt, väldigt arg. Så man var tvungen att lära känna liksom henne, vart man skulle klapparna för att hon inte skulle vara sur. Och hon var väldigt tydlig. Hon tyckte inte om alla, men de hon tyckte om tyckte hon jättemycket om. Och hon var unik. Det är ju alla hästar i och för sig. Men det blev unikt tack vare vår resa tillsammans också.
Ja, det är en väldigt häftig resa.
Mm, verkligen.
Om man ser tillbaka på hela din tid och allt som du har gjort hittills. Vad har varit de så här starkaste lärdomarna? Så här, om du har några typer av milstolpar. Är det några saker som du har varit så här att, som har hänt, som du har tagit med dig och som du också bär inom dig idag väldigt starkt?
Jag tror framförallt hästarna, det är ju mitt jobb är ju att tävla. Enkelt uttryckt så är jag tävlingsryttare, det är mitt yrke. Och det innebär att jag ska komma överens med mina hästar som jag jobbar ihop med. Och det är precis vad det handlar om. Det är hela tiden att vara lyhörd och försöka göra sig förstådd. Man försöker hela tiden bli förstådd. När man rider den här så vill man att hästen ska göra precis som jag vill. Men för att den ska göra det så måste den ju förstå mig. Och då måste jag lika mycket förstå den. Och det är ju ett evighetsarbete, för alla hästar är ju också olika. Så det är, lärdomar tar man ju av varje individ lär man sig ju något nytt av. Och man blir för varje år som går kanske lite mer ödmjuk inför uppgiften. För att den är så extremt svår. Fast också så rolig. Och när man väl då kommer över det här och gör sig förstådd och förstår, så är det så häftigt när man blir ett med sin häst.
Men vad har du för, kan du berätta om någon situation där du har kommit till den här väldigt, väldigt nära? Eller att du har förstått någonting som du i början inte förstod?
Nej, men det behöver inte vara så himla komplicerat. Det kan vara så enkelt att jag kan tycka att den, till exempel enkelt så att alla förstår. Om jag rider på en häst så tycker jag att den är lite stark. Och den springer lite fort. Och då automatiskt så bromsar jag som ryttare. Och då vissa hästar blir bara ännu starkare och springer ännu fortare. Och då får jag sluta bromsa. Och då slutar den. Alltså, ibland får man ju ge istället för att bara ta. Och göra lite tvärtom. Det är lite som med barn ibland. Man får lura dem lite och tro att de får hela handen. Fast man har en liksom baktanke och man går en annan väg bara. Det är, mycket handlar ju om att vara lite klurig och klok. Och framförallt inte försöka bemästra utan mer göra sig förstådd och försöka lirka dem till det man vill. Luras lite.
Ja, där känner man igen. Min snart 3-åriga son så är det ju konstant. Jag har ju nu att jag har sagt det i 2 dagar, men jag måste verkligen ta tag och lösa det. Mulan, vet vad det är för någonting? Den här asiatiska hjälten. Jag har lovat att jag skulle lösa Mulan-plåster. Men det enda som jag har sett hittills är så Bamse-plåster.
Det är inte riktigt samma nu.
Nej, men jag måste googla. Han ville ha frostplåster först, men så ändrade sig till Mulan-plåster. Så att det är en uppgift som jag har sen att måste på något sätt se om man kan beställa. Men man tycker ju att det borde finnas.
Det borde finnas.
Det borde finnas.
Ja. Det kan annars vara, hittar du något som är ännu bättre. Det är det. Det är så du får göra.
Faktiskt. Vad har du för rutiner idag? När går du upp på morgonen? Vad gör du för någonting? Hur gör du så att du ska bli så lycklig som möjligt? För det antar jag att det är någonting som är ändå alltid bra att ha på agendan.
Verkligen. Det må bra är ju bra. Jag har ju en fantastiskt fin familj. Jag är gift med Henrik, så har vi 2 söner, Alvar och Ed. Alvar fyller 16 år här snart och Ed fyller 12 år senare i år.
Stora killar.
Stora killar, så är det gammal mamma. Jag går upp runt 7, för det är då barnen behöver gå upp. Så fixar vi med frukost. Henrik är en morgonmänniska, mer än mig. Så han är oftast uppe strax före mig. Och älskar att rodda och grejer i köket. Så då får han göra det. Om han är hemma och inte han är hemma så går jag upp. Och sen äter vi frukost tillsammans. Sen kör vi barn till skolan. Vi bor ju på landet på en hästgård så barnen får skjuts. Bussförbindelserna är inte toppen. Och sen när det är gjort så går jag och rider. Vid 9-tiden sitter jag på första hästen. Och sen ja, är jag i stallet i stort sett hela dagen. Och sen runt 3-tiden så hämtas barnen igen. Och sen är det taxiservice Bariard Jonsson för olika idrottsträningar och det är fotboll och handboll och allt för det. Så det är eftermiddagen är fullspäckade med barn framförallt och familj.
Vi kan göra så här att vi kan gå tillbaka lite grann. Du hittar ridningen när du var 6 år gammal, tror jag minns väl.
Jag var 6-7 år. Vi bodde i Söderköping. Jag har 2 storasystrar, Marie och Madeleine, som började rida på ridskolan. Där. Det är ju många år sedan, det är tidigt 80-tal. I min värld så fanns det bara, antingen så gick man till ridskolan eller också spelade man fotboll. Det är kanske trångsynt, men så får jag för mig att det såg ut i alla fall. Så det blev att vi gick till stallet, eller framförallt mina systrar började rida. Och då fick jag hänga med helt enkelt, som det ofta blir med småsyskon. Och jag blev kvar. Min mellansyster Marie tävlade länge. Hon var nordisk mästare till och med som junior och så hon var väldigt duktig också. Men sluta när hon var i 20-årsåldern. Men jag är kvar.
Så du var där och hittade hästarna. Gillar du direkt?
Ja, jag var rätt rädd. Ridrädd. Jag tyckte hästarna var fantastiska från början. Men jag tyckte att det var väldigt otäckt att rida. Jag var jätterädd. Så det jag gick på lektion en gång i veckan som man gör och hade en favorithäst. Det var ju ett system där man valde, man var på listan och så snurrade den här listan. Så man var ju först att välja och sen några veckor senare så var man ju då sist att välja. Och det var ju aldrig roligt för jag hade en pony som jag inte var rädd för, det var Puff. Det var ju inte att jag kunde välja honom varje vecka. Men jag kom över den där rädslan till slut, tack och lov.
När kände du att du är lite bra på det här? För det kom ju ändå när jag var 12 år gammal så var jag ändå i landslaget. Alltså 12 år. Det är så litet. Alltså det är så sjukt litet. Och nu också när man blivit gammal, när man var 12 år, 14 år, tänkte man var svinstor. Men det är ju så litet så att man kan ju knappt prata när man är 12 år gammal.
Ja, och det kanske man kan. Det kanske var överdrivet. Men man är jätteliten. Jag har ju som sagt två söner och den lilla fyller ju 12 i år.
Ja, och då tänker man ju så här, och du var i landslaget, tänker man så här, var det ingen i Sverige som red eller för att man tar in en 12-åring?
Nej, men det kanske var något sånt. Nu var ju det på ponny. Men man fick ju vara upp till 17 tror jag man var då, på den tiden. Nu är det 16 på ponny. Nej, det är jättelitet. Jag vet inte, det känns som att jag var skiträdd och sen svurs. Så är jag orädd och supertalang. Lite så.
När blev det då?
Jag vet inte.
Alltså när jag var 11 år kanske.
Nej, det var ju tidigare. Jag kommer ihåg. Jag har mitt första liksom. Jag har ett tävlingsminne. Det var på Puff. Just. Det var en sån klubbtävling. Då hade jag börjat hoppa. Men då kom jag inte ens i mål. För han bara sprang förbi hindren. Men han sprang rakt fram. Så man var aldrig rädd. Han var aldrig, gjorde aldrig tvära kast liksom, utan det gick fort men det gick rakt fram fast det gick lite åt sniskan för att missa hindren. Och sen är det liksom ett hopp till att jag är 10 år och vinner min första tävling. Jag tror att vi är i Åtvidaberg, det kan jag hittat på själv, jag vet inte, men där lyckas jag vinna 2 klasser i rad med min pony Lady Fight hette hon. Och sen hopp så gör jag då ett NM i landslaget i Finland var det 1987.
Nordiska mästerskapen.
Ja. Och då hette ponnyn Midnight's Brenda Lee.
Midnight's
Brenda Lee.
Brenda Lee.
Ja. Fantastisk ponny förstås.
Och då var du 12 år gammal, du vann ditt första. Tjänar du några pengar då?
Nej. Nej, det är klart man inte tjänar pengar. Det är ju, nej, verkligen inte. Inte vad jag vet i alla fall, jag fick inga pengar. Nej, det är klart man inte gjorde. Det är inga, det var ju inga prispengar på ponny på den nivån då. Inte på det sättet, absolut inte.
Och vad var nästa stora efter det här då?
Nej, men sen blev vi Europamästare 1990.
Då tog du fart.
Ja, det var ju fortfarande på ponny.
Då måste du, ja, precis, då var jag 15, precis.
Ja. Ja, sen har det ju liksom rullat på så i 30 år nu, drygt.
När kunde du börja leva på det då?
Men jag gick ut gymnasiet 94 och sen flyttade jag till England och var där i 2,5 år hos John Whittaker och jobba och träna. Och sen kom jag hem och sen blev det en verksamhet av det. Jag kom hem 1997 därifrån.
Och i England så var det lite tufft för dig?
Mm, absolut. Det var det. Det förstås hårt arbete och så, men det var man väl van vid. Men det tuffa kanske var det engelska klimatet. Det tog ett tag innan jag kom in i det här gänget. Rätt hårda brötter där, liksom. Vänner för livet, absolut, idag. Men det tog ett tag innan jag platsade. Liksom. Så det var tufft. Första gången man flyttar hemifrån, jag kan tänka mig att ja, man saknar ju väldigt mycket hemma. Och nu var jag rätt långt borta också. Men jag skulle ju ha stannat i ett halvår. Men det blev 2,5 år, så det blev ju fantastiskt bra till slut.
Och hur menar du att det var tufft då? Var de taskiga mot dig?
Ja, var skittaskiga var de.
Men vad sa de då för något?
Men de sa ingenting. Jag var lite så utfryst. Och sa de något så skällde de på mig. Och så pratade de ju så här super Yorkshire-dialekt. Så jag förstod inte vad de sa. Och så bad de om någonting. Och så var jag tvungen att, förlåt, vad sa du? På lite så engelska sådär. Så.
Var dryga mot dig bara, eller?
Ja, men sen, de menar nog inte så illa. Jag kände nog bara, jag fick nog bara fel bild av dem. Stenhårda, verkligen. Men de var fantastiska personer i slutändan. Verkligen, jag hade lärt känna dem. Och jag fick, men det var lite, jag var tvungen att, jag kom ju dit, jag hade egna hästar med mig, jag bodde in hos familjen. Bara där liksom var det ju helt fel jämfört med då gänget i stallet. Så jag fick jobba mig in i gänget. Jag fick liksom, jag såg till att göra allt och lite till. Och sen när de märkte att jag faktiskt kunde jobba, att jag inte bara var en prinsessa som kom dit med egna hästar och betedde mig, så kom jag in i gänget och vi hade svinkul under ett par år där.
Tyckte så här, nu kommer den här
bortskämda
svensken,
ja,
hit och tror ni är bra.
Lite så tror jag att jag fick känslan av det. Kanske var bara jag som målade upp också. Jag kanske var så himla osäker och kände mig liten liksom.
Men saknade du att åka hem då? Kunde du sätta dig och gråta hemma då? Eller hur var det?
Nej, men jag gick väl in på mitt lilla rum där. Och så grät jag ett par timmar. Och sen ut och jobba igen. Det gick över rätt fort. Det så hemskt var det väl inte. Men det var tufft, absolut. Det var det. En kort tid, men sen var det är ju de viktigaste åren i min karriär på andra sidan. Det blev en fantastisk tid, och det jag lärde mig där, det går ju inte att lära sig någon annanstans, höll jag på att säga. Det är ju en av världens absolut bästa ryttare genom alla tider, och framförallt en av världens mesta hästkarlar. Så nej, fantastisk tid.
Vad fick du med dig i form av lärdomar då? Alltså disciplin eller drivkraft eller rutiner?
Nej, men det hade jag nog. Både disciplin och drivkraft hade jag absolut. Däremot så tror jag att jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Rent kunskapsmässigt, hästmässigt. Ta hand om hästar. Han är ju väldigt, väldigt hästig, John. Alltså hästarna ska få hästar. Det är ju fantastiskt på alla sätt. Och allt sköts till 100%. Hästarna är så välmående och välskötta. Så där, man lärde sig väldigt mycket där. Men kanske framförallt så lärde jag mig nog tro på mig själv. John är fantastisk på att lyfta. Han säger ju knappt någonting. Han är ju egentligen rätt dålig tränare. Men han är otroligt duktig på. Så jag kände när jag kom hem att jag trodde på det jag gjorde. Och jag hade styrkan att hålla kvar vid det. Det är ju alltid, jag kom hem och var supertalangen som ändå hade etablerat sig plötsligt internationellt. Och hade varit i England, och det blir lätt att rätt många vill vara med och tycka, och de kritiserar väl, tyckte att ha, men ska hon inte göra så här, varför gör hon så? Man vill vara med lite. Men det, jag höll fast vid mitt liksom. Jag hade John bakom mig och trodde på det jag gjorde. Och det blev ju bra.
Ja, men det blev det ju verkligen. Mm. Mm. Och så att han var en lite så här tystlåten tränare, men yeah. Och din, kallar man det lärare, kallar man det mästare?
Ja, mentor kan man nästan säga. Ja, tränare och mentor.
Tränare och mentor, ja. Och vad tar du med dig från honom som du ger vidare nu?
Men jag tror mycket ju enkelheten. Att hästar måste få vara hästar. Att vara lyhörd. Alltså hästarna är ju vårt allt. Och det är klart att man är ju oerhört rädd om sina hästar. De är ju förstås värda väldigt mycket pengar. Och de är väldigt mycket värda för mig som ryttare. Men om de inte får vara hästar så är de inte lika mycket värda. Så de måste få gå i hagen. De måste få ridas ut. Man måste hela tiden känna av att de är lika positiva till det vi ska göra som jag. Så enkelheten i det. Och sen framförallt så är det ju plocka fram känslan. Johnny är också en som rider på känsla. Jag alltid litar på sin känsla. Minsta lilla grej man känner sådär, så ska man ta det på allvar. Tror jag. Lyssna på det.
Och det försöker du använda nu också, antar jag.
Absolut. Varje dag, hela tiden. Och det där är ju svårt att lära ut till någon annan. För det är inte säkert att man sitter på samma känsla, att man kan känna samma saker. Det är ju svårt att lära ut liksom. Men det man som ryttare hela tiden ska göra, det är att försöka känna. Och hela tiden känna efter när man sitter på en häst. Inte bara göra som någon har sagt, utan faktiskt känna.
Gör du det på beslut nu också, om det rör sig på affärsbeslut och sånt också? Att du har det så pass... Jag tänkte på att träffa Wim Hof Iceman, och han pratar mycket om andning hela tiden. Han sitter och tar väldigt djupa andetag. Försöker du hitta din känsla i situationer också?
Nej, det är ju inte riktigt samma. Jag har ju... Där får man ju tro på sin intuition och så vidare. Den känslan jag pratar om med hästarna, det är mer, ja, i och för sig jag kanske kan känna med människor också. Jag tror möten med andra människor, det är absolut, så kan ju en känsla ta över. Sen kan ju den vara helt fel också. Så det ska man inte alltid lita på. Men just känslan när jag sitter till häst, jag försöker helt enkelt känna hur hästen mår, vad den tänker, vart den går, vart den har alla ben, vart den har svansen, vart den har huvud. Alltså allt. Hela hästen känner jag av när jag sitter i sadeln.
Alltså du var 20 här, eller hur? När du åkte till England.
Ja, 94.
Det låter ju extremt dyrt. Alltså att ta sina hästar från Sverige, åka till en av de främsta, få honom som mentor och sen vara där i 2,5 år.
Ja, jag jobbar ju av allting. Så jag var ju där gratis, så att säga. Det var på den tiden man fortfarande kunde arbeta av kostnader. Idag är det svårt. Åker man till någon av världens bästa ryttare så kostar det jättemycket pengar idag. Men på den här tiden så kunde man arbeta av det. Så jag var ju som en av de anställda. Bara att jag aldrig hade en ledig dag, i och med att jag hade egna hästar också. Så jag hade resan dit förstås. Det var min pappa som skjutsade dit med lastbilen. Men sen fick jag jobba av det, ja, mina kostnader.
Och till en tävling då. Kan du inte berätta lite grann om hur du laddar inför? Hur ser det ut, de mentala bitarna? Hur ser rutinerna ut? Hur ser det ut när du ska komma i ett väldigt bra mode med hästen? Och sådär.
Var ska jag börja då? Det var många frågor där. Ja. Nej, men tävla för mig är ju vardag. Jag har gjort det i 100 år. Sen är det ju väldigt stor skillnad om jag ska rida en klass, en morgonklass kan vi kalla den, lite mindre. Då är det ju inte, det är klart att jag är skärpt och så vidare. Men då är det ju inte så mycket nerver och det går ganska mycket på rutin. Där kan jag ibland få skapa ett moment så att jag verkligen sätter på all skärpa. Det kan vara, sen kan det ju vara absolut, det kan ju vara en ung häst. Och då är man ju på tå, för man vet aldrig vad som händer. Det kan vara en klass som kanske inte är så mycket värt, liksom rent, det är inga guldmedaljer som ska delas ut, inga stora priser. Men man kanske ändå känner att nej, men den här klassen vill jag vinna. Man vill inte vinna allting, det är det konstiga med hästhoppning. Men allt vill man inte vinna. Men då blir det också att jag måste skärpa till mig. För var det än är för hoppning så är det svårt att vinna. Däremot, om det är då söndagen och Grand Prix eller mästerskap, då går det ju på rutin, men det är en rutin där man är på helspänn hela dagen för att man vaknar. Och allt är, jag har en plan för allting, också inövat, men det, jag vill ha det på ett visst sätt. Och det är allt ifrån att jag har bestämt när jag ska gå upp, när jag ska gå och rida hästen, när jag vill vara i fred, när det är okej att hänga med andra, hur dags jag ska äta lunch, hur dags jag ska gå banan, vad jag ska på. Allting är liksom minutiöst planerat för att jag ska slippa tänka på det den dagen. Det ska bara vara, allt fokus ska gå till att jag under de här, vad kan det vara, max 90 sekunderna ska kunna leverera mitt absolut bästa.
Och hur ser den här planen ut då?
Ja.
Hur ser rutinen ut?
Ja, precis. Då får jag ju försöka tänka efter. För det går ju rätt mycket på rutin. Nej, men det är ju lite olika. Är jag själv på en individuell tävling, då kan jag ju styra helt själv. Då lägger jag upp ett helt och hållet för mig själv. Är vi på ett mästerskap eller lag, då är det ofta ska man göra saker ihop och sådär. Men även där så måste jag försöka styra att, så att jag får det så mycket som jag vill. Helst. Nu är det ju inte, kanske var värre när man var yngre. Nu får vi ju göra lite som vi vill, för vi är vuxna människor allihop. Men det är, jag vill ju förbereda, jag vill värma min häst en viss tid. Det kanske är, beroende på vilken häst det är, men det kan vara så 3 timmar innan start. Då ska jag ta ut och rida den hästen. Jag vill, om det är en eftermiddagsklass, så vill jag se till att jag kommer tillbaka till rummet eller vart jag nu bor och får liksom stänga dörren i en timme och kanske släcka lampan eller läsa en bok eller spela ett spel på telefonen, vad det är, bara för att samla min egen hjärna.
Så du brukar gå tillbaka och göra någonting som handlar om något helt annat bara för att få bort nervositeten eller det här?
Ja, eller bara släppa. För har man en stor uppgift en dag så har man ju hjärna, det ligger ju gärna på hjärnan hela dagen. Och är det går en hel dag innan man ska prestera så det orkar ju inte hjärnan riktigt. Utan då måste man se till att koppla bort det där under en period. Så att hjärnan hinner återhämta sig.
Vad kör du för spel då? Kör du monopol med dig själv kanske? Eller?
Nej, då kör jag något bara monotont som bara får mig att bara vara tvungen att tänka på någonting annat. Det kan vara vad som helst egentligen. Bara väck med hinderhoppning från hjärnan en stund. Så det är, och sen är jag ju så himla van, när man har tävlat så här många år, så är jag ändå van med att saker inte riktigt blir som man trodde. Det kan börja regna, det kan bli en kvart försenat, allt kan hända. Hästen kan vara på ett sätt som den inte alls var dagen innan och så vidare. Men det där är ju rutin och det är det som det är. Har jag bara förberett mig väl innan så kan jag hantera de där grejerna. Så allt handlar egentligen om halvåret innan den här klassen.
Så då har alla de här rutinerna. Är visualisering någonting som ligger med i det här? Att du tänker igenom varenda steg, varenda hopp, varenda rörelse?
Ja, då har vi ju en del av förberedelserna är att vi får gå banan. Man besiktigar banan. Och där memorerar jag banan så att jag vet exakt vart jag ska rida, hur jag ska rida. Jag vet vilka exakta färger hindren har, vilken hindertyp det är. Det kan jag utan och innan på millimetern. Det är en av de grejer jag kan påverka, det är att veta exakt hur bansträckningen är.
För du går ju, för det, vi har också kollat på dig när du har galopperat runt. Och det går ju så otroligt snabbt. Varje rörelse, varje grej. Och sen så landar du, och precis då, sen är det inte långt till du flyger över igen. Och det är så här, man bara,
ja, och därför är det så viktigt att veta exakt vart alla hinder står. Det kan ju hända saker på vägen, men det är, om jag blundar så ska jag se hela banan framför mig. Och vara beredd på att det blir aldrig som man tänkt sig ändå med en häst. Någonting kommer hända på vägen som gör. Så därför är det så himla viktigt att jag kan det där. Så att jag vet att jag har både plan B och C. och kan lösa de grejerna liksom. Plan A kan ju alla ha, mer eller mindre. Men som sagt, det händer ju ofta någonting.
2011, då ramlar du ju nästan av.
Ramlar nästan av? Men det,
ja,
det,
men du hängde i...
Jaha, var världskuppen där? Världskuppen i Helsingfors. Just yes. Det. Ja, men precis, den är ju lite känd, ja. Annars brukar man inte bry sig om det där och ramla nästan av.
Det, nej, men exakt. Nej. Det är lite
nej, men det var lite spektakulärt,
men,
absolut.
Men där fick du ju ha en plan C.
Ja, det var vi ju inte riktigt... det fanns ju inte med överhuvudtaget att det skulle hända. Det, synd, det var därför det hände också. Det är en sån grej som väldigt sällan händer. Men där var jag då... Jag var på väg att vinna den där förbannade omhoppningen till och med. Men hästen gör någonting som gör att han skickar med USA-den i ett språng. Det är ganska sällan det händer faktiskt. Jag tror han hade aldrig gjort det innan. Men vilket gör att jag hänger bara i knävecket, full sula i kurvan. Men lyckas ta mig upp, så jag blev ändå tre till slut. Jag kom i mål felfritt, men det var med nöd och näppe, absolut.
Och hur ser logistiken ut? Det måste ju vara enorm när man åker runt på de här tävlingarna.
Ja, såklart. Det är ett jättejobb som ligger bakom. Nu har jag ju förstås ett fantastiskt team runt mig. Så jag har, just nu så är det min fina Lina, som hon heter, som kör runt. Hon sätter sig i lastbilen, packar den full med hästar, höll jag på att säga. Och sen åker hon iväg på tävling. Och är det utomlands så kommer jag ofta flygande efter. Men hon kör då, kommer fram och rastar hästar och så vidare. Tar hand om dem, ser till att de mår tipptopp. Och sen dyker upp. Men det är också, det här går ju av sig självt. Det är ju ungefär som någon packar sin tennisväska. Så packar vi lastbilen fullt. Det är ju också på rutin det mesta. Det är ju, återigen, det är alla förberedelser som gör att vi vinner i slutändan. Det är allt innan som är det viktiga. Så är det.
Vad är det för saker som du gjorde fel förut då? När du fortfarande var på liksom hög nivå som du inte skulle göra nu?
Nej, men jag tror, nu har jag ju varit på väldigt hög nivå i väldigt många år. Så det är, men sen kan det ju vara liksom att man hela tiden så är det ju nya hästar, nya individer. Återigen, man faller alltid tillbaks på att det är hästar man jobbar med och alla är olika. Och vissa hästar tränas på ett sätt. Jag har ju en röd tråd, så mina hästar tränas ju mer eller mindre likadant allihop. Men jag kan ju vara någon som trivs bäst med att gå i skogen 5 dagar i veckan, medan någon annan måste ha mycket mer markarbete och för att kunna vara sitt bästa. Vissa måste tävla ofta, andra tävla sällan. Och det där tar ju sin tid att lära känna varje individ. Och framförallt så måste du ju göra fel för att veta att det faktiskt är fel. Så det är, man lär sig hela tiden. Men det är för att man lär känna nya individer varje år och hela tiden.
Är det några scenarier där du känner att du har gjort väldigt mycket fel som du har lärt dig?
Framförallt så kan jag ju känna att man har ju gjort misstag i sin ridning. Jag har ridit jävligt dåligt emellanåt. Och det kan jag ju ångra, men samtidigt så är jag ju bara mänsklig. Och det är ju ingenting jag har gjort på flit. Liksom. Men det är klart att det finns ritter genom alla år som jag känner att varför gjorde jag så? Verkligen.
Vad har du för misstag du har gjort då? Misslyckanden?
Jag har bara gjort fel. Som det heter. Ja, men återigen, det kan ju handla om att jag har kommit 5 centimeter för nära ett hinder. 1 av 14 liksom. Men det räcker. Det får inte ske. Och det är ju kanske det som driver mig hela tiden att göra om och göra bättre och göra igen.
Strävan på detaljerna hela tiden.
Ja, och strävan efter att det ska bli perfekt. Det är ju, det är därför man håller på, känns som. Det är därför jag driver mig själv så hårt. Det är för att jag ska göra saker perfekt. Och när man väl gör det så är det ju fantastiskt. Man får den där känslan att man är ett med sin häst och allt funkar till 100%.
Hur ofta är det då?
Nej, det är ju inte så ofta. Det är därför jag sitter här 30 år senare och fortfarande håller på. Nej, men det händer absolut. Det är klart att det är, men det är inte jätteofta. Inte den där ultimata känslan. Det kan man ju, jag kan ju få den dagligen. Det beror på vad det är jag strävar efter. Men just det här när det handlar om absolut högsta nivå. Och nailat, det är inte så ofta. Ofta är det någonstans man blir så, lite så svajigt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vad har varit dina nycklar för att komma på den här världsnivån som du är på?
Jag tror nummer ett är förstås kärleken till hästarna. Det roligaste som finns att jobba med hästar. Sen har jag ju ett driv och en önskan att hela tiden bli bättre. Och det är nog också det som gör att jag fortfarande håller på och vill vara i världseliten så här många år senare. Men det är absolut kärleken till djuret. För det hänger med dem varje dag, hela tiden. Liksom.
Jag var utomlands. Var var jag någonstans? Kan det vara Turkiet? Det var nog Turkiet. Så åkte vi ut på någon sån här ö eller någonting i närheten. Och då så hade de så här, de hade inga bilar där, så de hade att man så här turistattraktion, att de hade hästar man kunde sätta sig, och sen körde de runt med så här 2-4 hästar som man betalade för. Så. Och vi gjorde inte det, men jag fick sån himla ångest när jag såg det där. Mm. Att de var så utmärglade, de där hästarna. Mm. De körde dem tills de bara ramlade och dog rakt av.
Hemskt.
Och man fick sån ångest över hur man behandlar djur och bara kopplar det till pengar.
Mm.
Känner du igen det där?
Ja, det är ju, tyvärr så kan man ju se det i vissa länder. Just sådana turistgrejer, det är ju hemskt, verkligen. Du får komma till åka hem till mig eller Lisen och Peder eller någonting för att se hur hästar ska ha.
Ja. Ja, men det är... Det var bara så att minnen när man såg dem där gå runt var helt, man såg hela deras varenda ben på dem i kroppen.
Ja. Helt... Nej, tyvärr så har ju inte alla liksom samma syn på hur djur ska skötas. Och det är hemskt att se. Och det Nej, det finns ju ett antal organisationer som faktiskt riktar sig mot sådana djur. Jag hade bland annat när jag var, ska vi se, vi hade precis flyttat till gården. Jag måste ha varit 10 eller 11 år. Så hade man hittat ett antal hästar i en övergiven gård. Som var, jag tror att de fick ta bort ett par stycken. Men det var en ponny där. Fanta hette hon. Som vi tog hand om. Som blev min ponny. Mm-hmm. Och hon var, det var bara skinn och ben. Men hon gick rätt fort. Så åt hon upp sig och blev en väldigt lärorik dam, väldigt bestämd. Hon är den och den jag har ramlat av mest av alla. Hon är en mästare på att kasta av. Och när jag till slut lärde, hon var helt magisk på det. Men när jag väl lärde mig att hålla mig kvar så slutade det med att hon från galopp då tvärstanna, la sig ner och rulla. Då kunde jag ju inte sitta kvar. Så hon fick av med inre sista. Så lyckades hon kasta om. Men hon var en viktig del i min ridkarriär också. Men hon som sagt var övergiven och blev räddad i sista liksom, sekund.
När har du varit som mest rädd då?
Man kan bli rädd när man känner att hästen inte riktigt har kontroll. Vissa hästar är ju svåra. Vissa har lättare för att kasta av en andra och har det som en grej. Men ofta så lär man känna det där. Så man vet när det är på väg. Återigen, man känner att nu är det på väg. Men då finns det vissa hästar som gör det utan kontroll. Och till exempel om en häst får sadeltvång. Det är oftast unghästar, och jag rider inte så många unga hästar.
Vad är sadeltvång?
Det är när de helt plötsligt känner att den här sadeln vill inte jag ha på mig. Och så ska de försöka komma ur den, och det är rätt svårt. Och så sitter man i sadeln.
det är en jobbig situation sådär.
Ja, lite så. Men det händer absolut, och det händer liksom rätt ofta att jag blir lite rädd. Men det är ju som sagt, om en häst är alldeles för pigg och man känner att den är på väg att explodera, men då är det ju ganska lätt att faktiskt försöka stanna lite snabbt och kliva av. Och så låter man den springa på lina lite grann. Det här är ju återigen, när man inte känner hästar så väl, när man har en ny häst eller liknande, då är det närmare till rädsla, just för att man inte riktigt vet vad de ska hitta på. Men känslan man sitter på en häst, man känner så här, oj, nu exploderar den snart. Det känner vi alla ryttare lite då och då. För framförallt nu när det är så himla kallt ute, då är hästar ofta väldigt pigga. Men de går större, så man känner att det kryper i dem. Då gäller det att hålla sig i.
Vad har varit den värsta avflugningen?
Avflugningen är att ta i trä, så har jag ju kommit ganska bra undan flesta gånger. En grej som hände, det här är många år sedan nu, jag hade en fantastisk liten häst som hette Tamina. Vi vann jättemycket. Jag är redan från att hon var ung. Vi var i Paris ett år, och helt plötsligt på framhoppningen så kliver hon av ett steg för tidigt. Så istället för att kliva av en meter innan hindret, så hoppar hon av 4 meter innan hindret. 4,5 meter innan. Och vilket gjorde att hon brakade rakt in i hindret. Och jag kommer fortfarande ihåg när hon slår huvudet i marken.
Oh.
Och sen kommer jag efter. Det var otäckt. Sen har inte jag någon minne av vad som hände efter. Men det gick bra det med. Men sånt är läskigt. Och det är framförallt, där har man ju ingen kontroll. Det blev ett misstag. Så det är lätt hänt liksom. Men det var otäckt. Sen har jag fått någon häst som har stegrat sig och slagit över. Men jag har också haft tur då. Nej, det är lätt hänt när man rider att man åker av. Så är det ju.
Hur förbereder du dig mentalt då? Är det några saker som du gör? Det finns ju Frida Hansdotter. Hon hade på sig samma trosor i ett gäng lopp. Ja, det finns vissa som slår på sina ben och det finns allt möjligt. Har du några sådana här tics, tvångstankar, rutiner?
Nej, jag har nog haft rätt många. Jag har också haft turstrumpor, och jag har haft att jag måste flytta sadeln. Jag måste... Ja, väldigt många grejer. Men allt blir ju motbevisat i det långa loppet. Så är det har ju hänt någon gång att jag hade några andra strumpor, och då vann jag med dem med. Och sen glömde jag att flytta fram sadeln i brön. Alltså jag tror att de där är mer för att man själv ska ha någonting att göra och lägga fokus på och förlita sig på. Så de har plockats bort en efter en under åren. Jag har väl
du bevisar och visar det du.
Ja, men eller hur? Jag är ju så gammal och klok nu. Nej, men jag tror att det har också blivit det här med att flytta fram sadeln. Ja, men nu har jag en häst som jag inte kan hoppa av på, för jag kommer inte upp igen. Då går det ju inte så det är så många nya situationer, och jag tror i slutändan så för mig så är det viktigast att saker funkar som de ska. Sen gör de ju inte det alltid, men jag så länge återigen jag har förberett mig på bästa möjliga sätt i alla ändar och alla är förberedda och alla vet hur jag vill ha det på min uppvärmning. Det är ofta den där sista kvarten som är mest kritisk under uppvärmningen, och då är det viktigt att alla som är runt omkring mig vet precis hur jag vill ha det. så att inte någonting påverkar mig liksom negativt där.
Nu kör vi en till lyssnarfråga. Den är inspelad här så du får lyssna på den.
Hej, mitt namn är mig och jag bor utanför Klippan som ligger i Skåne. Min fråga till Malin är, hur mycket har din dyraste häst kostat?
Jag äger ju inte så många hästar själv. Jag har ju hästägare på nästan alla hästar. De hästar jag äger själv har jag köpt som unga. Och är det någon jag som jag behållt så ofta så har någon gått in och hjälpt mig och köpt en del så att jag kan behålla och så. Så det, jag har inte köpt någon speciellt dyr häst. Däremot så sitter jag på väldigt dyra hästar. Absolut. Och framförallt de här som är så bra. Butterfly Flip till exempel. Jag tror att hon fick en blank check, Kristina, när hon var som bäst av en pappa till en junior då. Sen,
en blank check bara, blank. Att ni fick sätta priser på vad
hon skulle säga. Det var inte min häst, det var Kristina Larsson. Men hon fick, ja, han var bara beredd att betala vad som helst för henne. Så det, jag har hästar.
Och då är det ju en 100 miljoners häst.
Ja, då på den här, det här är ju ändå då, vad blir det? 12-13 år sedan, så de var inte riktigt uppe i de summorna. Men idag, jag sitter ju idag på min fantastiska HM Indiana som är också en av världens bästa hästar. Hon är värd hur mycket pengar som helst.
Hur mycket då ungefär?
Nej, men man skulle nog lätt kunna få 50 miljoner för henne. Idag, då är hon ändå lite äldre nu också. Men det är galna summor när de har blivit så här bra.
Ja, det är häftigt. Mm. Jag satt här med Lisen och då hade hon precis köpt 2 stycken... Inte membran, vad heter det?
Embryo.
Embryo, membran är något annat. Embryo för 200 000 styck. Mm. Så det är ju så, okej, nu köper man här en möjlighet här.
Ja, eventuellt blir en häst.
Eventuellt, hoppas den har 4 benen.
Ja, det är modigt. Det skulle nog inte jag våga göra riktigt.
Men det är ju...
Jag vill gärna se hästen, jag vill gärna kunna liksom...
Men det jag tänker, så här, jag har faktiskt gått en ridkurs. Det var den absolut första jag började på. Min bästa kompis Linda gick en kurs där jag kanske var 4 år eller sånt. Alltså jag började i och för sig tidigare än dig med ridningen.
Tänk så bra du hade kunnat blivit.
Ja, men sen blev det inte så mycket mer än så. Men om man skulle sälja den här för 100 miljoner, vi tar på att man gör det, för det är hästar som går för det, eller hur? Ja. Hur gamla är de då?
Jag tänker en som är 100. Ska den gå för 100 miljoner, då måste den ändå ha...
Måste ha ett gäng år kvar så man tjänar in de där 100 miljonerna.
Verkligen, men den måste ju också ha presterat lite grann. Visat att den kan gå på högsta nivå. Så den måste ju vara... 9 måste den nog vara.
9?
Tänker jag. Jag vet inte. Det är svårt att sätta sig in i... Om jag fick 100 miljoner att köpa en häst för. Det skulle ju inte gå. Det är ju helt omöjligt att tänka sig att en häst... kan vara värd 100 miljoner.
Nej, men det är ju...
Och så tar man hem den och så trampar den snett på en sten. Och så...
Ja, men alltså ångest.
Ja, eller hur?
Man måste ju fan ha 4 stycken som går bredvid den bara och skyddar den mot... någon som springer före och tar bort.
Sopar rent, ja. Ja, så när det är curling.
Curling-person. Någon som borstar vägen bara.
Eller hur? Nej, det är helt galna summor. Det är det. Men jag tänker att den som betalar 100 miljoner för en häst kanske inte lägger sina sista 100 miljoner. På hästen.
Alltså,
troligtvis inte.
Men hur mycket är det så här... Då måste den då tjäna in pengar på sponsorpengar?
Jag tror att det är helt omöjligt att rida in 100 miljoner. jag tror faktiskt det.
Man kan inte slänga in den i en massa actionfilmer eller den nya Titanic så slänger man in den och så där, att den får lite stuntpengar där. Så det är ju... då är det framförallt... Det är på rida hem och sen är det sponsring. De 2 kombinationerna som man räknar någonstans där.
Och sen är det väl det man... Jag tänker att det man vill ha det är ju att man vill kunna rida på högsta nivå. De största Grand Prixerna. Kunna chans att vinna dem. Det är ju miljonbelopp att vinna i dem. Och mästerskap och medaljer och så vidare.
Men hur mycket är ryttaren då? Hur mycket är hästen? Är det 50-50? Är det att hästen är 80 och ryttaren är 20? Alltså är det lättare att hitta bra ryttare än hästar?
Ja, det är lättare att hitta bra ryttare. Men man kan ju hoppas att 100 miljoners hästen ändå kan vara lite bättre än 100 000 kronors hästen. Det får man hoppas, den som köper en häst för 100 miljoner får man hoppas att den kan göra en ryttare lite bättre. Otroligtvis så kan den det, under en period i alla fall. Sen självklart så, för att kunna vinna de största hoppningarna så måste du vara en rätt säker ryttare. Men det är klart att du blir, en ryttare är ju ingenting utan en häst. Hästen är ju vårt allt, man vänder på det. Det spelar ingen roll hur duktig du är som ryttare om du inte har en häst.
Så är det verkligen. Och hur har det varit att kombinera de här entreprenörsföretagsbitarna och kombinera tävlingarna och ha fokus på båda två? Det är många som undrat också, så här, vad är dina inkomstben i hela det här? Malin och kompani?
Ja, Malin och kompani, det är ju, jag är ju i första hand ryttare. Man tittar på många andra så kanske man jobbar mycket med att sälja många hästar och så vidare. Mitt jobb är i första hand att vara framgångsrik på tävlingsbanan. Och det som har hållit mig på benen i nu 25 år, det är ju H&M som har varit min huvudsponsor. Sedan 1996, det är 25 år nu, så har de varit en trygghet som jag haft bakom mig i det här. Vilket har gjort att jag har haft en inkomst hela tiden, även när jag inte har lyckats vinna på ett par månader och inte tagit in de prispengarna, så har de alltid funnits där bakom. Och det är ju en enorm trygghet. Sen självklart så, jag köper ju in en del unghästar. Målet är ju alltid att de ska bli bäst i världen. Tyvärr så är det inte så många som går genom det nålsögat. Och köper man de unga så vet man inte heller hur man passar och så vidare. Så det säljs ju en del hästar också förstås. Men i första hand så är jag tävlingsryttare. Och det är ju som sagt tack vare sponsorer och sen framförallt idag hästägare som äger mina hästar. Så det gör att jag kan behålla dem också.
Hur mycket prispengar är det? Och hur många tävlingar gör man per år?
Man gör, nu har ju jag, om man då jämför mig och Peder som du har träffat. Vi är ju H&M-ryttare båda två. Peder tävlar ju nästan varje helg, har gjort de sista åren. Det gjorde jag i början på 20-talet. Så tävlar jag också nästan varje helg. Sen fick vi barn och då kände jag att nu har inte jag någon lust att vara ute varje helg året runt. Så nu tävlar jag mycket mindre. Det gör att jag inte är jättehögt på världsrankingen och så vidare. Men jag har fortfarande möjligheten att välja de bästa tävlingarna. Jag kan fortfarande hålla mästerskapsnivå. Och jag tänker att jag fortfarande ska vinna en OS-medalj i år och så vidare. Så jag kan fortfarande vara på hög nivå. Men jag är inte borta lika många helger. För det hade jag inte orkat.
Nej, och det blir väl också en sån där. När man ska få barn så känner man ju att livet är inte bara hästar.
Nej.
Och när jag, som du sa när du var 27 att du var tveksam på barn då, så var ju jag var ju likadan.
Yeah.
Att jag var så här att alla pratar om att skaffa barn och alla barn och hit och dit och ändå tar ju alla pratar om gulligt och fint där och så här, och ändå tar ju relationerna slut typ 50% som man skaffar barn och relationen är slut inom 3 år. Yeah. Så då var det så här, ja men det kanske finns en lite halv en sida som inte är lika gullig och söt i allt det där och tär på förhållandet och vad var man själv bäst av och sådana bitar. Har ju jag också utmanat mig själv att tänka vad blir mitt liv bäst av för mig.
Yeah.
För egentligen så behövs det ju inte mer. Jag är ju inte en samhälls, det behövs ju inte fler barn i världen, så det är ju inte en stor samhällstjänst. Så att, men
nej, men har man skaffat barn, jag kan känna så här, har jag skaffat barn så vill jag självklart umgås mina barn. Och de kunde ju i flera år hänga med mig och ville hänga med mig. Men idag är de ett eget liv, så det är inte lika självklart att de vill följa med mig till hästtävling i vart det nu är. Utan de har ju egna matcher och grejer. Så det är ju snarare att jag får anpassa mig lite mer efter dem om jag ska hänga med dem. Och det vill jag ju verkligen. Jag vill ju inte missa någonting nu. Det är ju, de är ju bara barn en gång också.
Har det varit svårt att kombinera det där? Att så här, hur mycket ska jag lägga på, som sagt, du skulle kunna rida varje helg. Det har valt inte att göra, men det har varit svårt att kombinera det där med också det dåliga samvetet som man, när barnen föds så föds, får man också ett dåligt samvete.
Så är det ju, och jag har ju en jättefördel att i ett vardagen kunna styra mig själv, så att jag är ju ofta med på eftermiddagen och sådär. Sen såklart så är jag borta vissa helger, men det är också mitt jobb. Det är ju, alla människor måste jobba. Så det är, det dåliga samvetet, det lever man ju med lite grann. Men man får också vända upp de positiva grejerna. Och de får hänga med och de får se mycket av världen. Och de är ju otroligt stolta över mig. Sen har jag en fördel i att jag måste inte tävla varje helg för att vara på topp själv. Utan någonstans så sitter rutinen i så att jag kan vara borta i 4 helger. Och sen den 5:e helgen så kommer jag ut och är på högsta nivå igen. Och det är ju en enorm fördel. För om du skulle ta ett par helger och komma i toppform igen, då skulle det ju inte funka som jag gör nu. Men det gör det.
Det skulle vara svårt.
Ja. Ja.
Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig då? Har du något du säger till dem eller uppfostrar dem till? Eller?
Jag tror framförallt att jag hoppas att de ska tro på sig själva och våga göra saker, våga kastas ut och våga testa saker. Men framförallt, som sagt, så hoppas jag ju att de ska tro på sig själva i vad de än tar sig för. Och våga tro på sig själva. Sen åker man ju på nitar och, som sagt, man gör fel och det blir en knas. Men det hör ju livet till, liksom.
Har du alltid trott på dig själv?
Nej. Det är väl ingen som gör. Men jag har haft en fantastisk uppbackning hemifrån. Jag har ju varit rätt stark. Jag har 2 storasystrar som är starka. Så de har nog gjort mig ännu starkare. Jag har fått liksom tampas med dem i alla år. Och jag tror det har gjort mig till en stark individ. Sen har jag ju sån himla fördel i att jag kan gå till stallet och hänga med hästarna och göra något som jag vet att jag är bra på. Även om det inte alltid blir perfekt så vet jag att jag är bra på det och jag tror på mig själv i sadeln. Så det är min trygga punkt.
Mm. Hur ser du på livet då? Tänker du mycket på döden? Och...
Nej, det gör jag inte. Nej. Jag tror att jag är rätt liksom tillfreds med rätt mycket. Vilket gör att jag inte går och oroar mig så mycket. Det är klart att jag har bättre och sämre dagar. Och jag är en bättre och sämre människa emellanåt. Men överlag så mår jag väldigt, väldigt bra. Och har det bra i livet. Jag är inte rädd för döden. Jag kan ju absolut vara rädd för att andra ska dö, förstås. Men jag försöker att inte gå runt och tänka på det.
Ja. Men när har du mått som sämst då?
Jag kan tänka mig att man mår som sämst när man har lite för mycket att göra. Alltså när man har, jag gillar ju att ha mycket att göra. Men det gäller ju att ha lite kontroll över vad som ska göras. Jag kan tänka mig jag vet inte om jag mådde så dåligt. Jag hade ju enormt mycket runt med det runt. Vad börjar man på 20? Vad kan jag vara 25? Mellan 25 och 30. Då jag tävlade jämnt. Jag gjorde massa tv. Alltså väldigt, väldigt mycket. Men samtidigt tror jag inte jag mådde så dåligt då. Det var ju vad jag ville göra. Jag tror att jag har haft en förmåga att styra rätt bra över mitt liv. Så även när det har varit mycket så har jag kunnat styra eller bara satt mig in i att nu är det en period som är svinmycket. Och det är bara att bita i liksom. Och man vet ju att det förr eller senare lugnar ner sig. Jag tror inte att jag har mått jättedåligt någon gång. Men som sagt, det går ju perioder. Det kan ju räcka att få PMS några dagar så är man ju på botten liksom. Men det, man tar sig ur det.
Men alltså, du pratar om hela ditt liv.
Mm. Nej, men vet du vad jag tror att det är? Det är klart, jag måste ha mått dåligt, tänker jag. Det måste jag ha gjort. Men jag tror att jag ältar aldrig saker. Det lärde jag mig, det vet jag inte. Eller det har jag aldrig gjort. Det är inget jag lärt mig. Jag ältar inte rundor. Jag vet många som pratar om, jag borde gjort så här. Nej, det är inget att... Det är vad det är, liksom. Alltid gått vidare. Alltid, även om det har gått dåligt eller om det har varit mycket, vad det är, så... Nej, men det är bara vidare, uret, framåt, nästa. Jag tror det är liksom räddningen.
Ja, men det är inspirerande att prata med dig. Du har ju en sån här väldigt lugn ton, men ändå är du hårdare än sten.
Ja, nu vet jag
inte. Nej, men det mentala är ju det.
Ja, absolut.
Det är mentala. Ja. Det. För att bara skippa att kunna älta saker, då måste man ha mentalitet som är otroligt stabil.
Mm.
För att inte komma in i det där.
Ja.
Och bara älta och bli irriterad och bli lack och bli förbannad och bli avundsjuk och bli svartsjuk av det och varför får inte jag och det och så. Och då landar man i en spiral som ganska de flesta hamnar i.
Ja, och den går ju fort neråt. Så det gäller att försöka hålla sig borta från den här spiralen. Det är ju, ja. Nej, men jag tror att det är, jag vet inte vart det kommer
ifrån. Men om du har ridit väldigt dåligt då? Och sen så...
Jag är ju galen. Alltså jag är ju så arg och så besviken på mig själv. Men sen måste jag ur det, för ganska snart ska jag in igen. Jag kan ju inte, om jag har kvar den besvikelsen över mig själv, så kommer jag ju vara ännu sämre gången efter. Så är det ju. Det känslan man har i nuet påverkar ju det man gör, förstås. Om jag har en riktigt dålig känsla, så kommer jag inte gå in och leverera något bra. Så det måste ju bort, den dåliga känslan.
Har du en liksom, klocka som du bestämmer dig för? Eller
hur? Nej, jag tror bara att jag blir...
Du är rutinerad
nu. Jag får bara säga åt mig själv liksom, att skärp till det nu.
Shut the fuck up.
Ja, nu, in och nu kör går det. Liksom. Ja, leverera nu. Liksom. Det är mitt jobb. Jag tror jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Men det, är ju, det blir ju bra.
Det låter ju som att du har väldigt mycket prestationsångest också.
Ja,
för om du aldrig är nöjd, om du presterar på topp ett fåtal gånger som du själv är nöjd med. Mm. Och ändå har du vunnit säkerligen ännu mer än vad du själv tycker att du har presterat på topp på.
Mm.
Så måste du ju ha en enorm prestationsångest.
Ja, det har jag absolut. Och jag är ju ganska ångestdriven överlag. Sen är inte det, i mitt fall så har jag inga liksom... tunga ångestdipp. Men lite ångest som gnyr lite där. Och det gör att jag aldrig ger mig. Så det är en positiv ångest. Det, om man nu får säga så. Det är ju jättekänsligt att säga så. Men min ångest för mig är inte så stark. Men den är tillräckligt stark för att driva mig framåt vidare.
Mm. Firar du dina framgångar någonting?
Nej, det är väl lite där det spricker, liksom det bara positiva. Det gör ju att jag måste även vidare från succén. För jag ska snart in igen. Liksom.
Mm, förstår.
Så det planas ut lite grann.
Och sen börjar jag tänka fram. Ja. Robin Söderling hade jag här förut också. Han hade ju också mycket ångest. Mer ångest än vad du har.
Ja, verkligen. Mycket, mycket mer. Nej, det går inte att jämföra. Det jag menar, det är så känsligt. Jag får inte säga... att ångest är positiv, för det är det ju egentligen inte, för de flesta är det ju inte det. Men i mitt fall så är den så lite liksom, och där är det positivt. Men ångest är fruktansvärt för många människor.
Mm.
Verkligen. Men min man har varit väldigt bra där. Vi har i alla år...
Att ge dig ångest eller?
Eller hur? Nej, absolut inte. Men tidigt i alla fall, kanske inte lika ofta nu. Men det var varje gång jag kom hem, då bodde, framförallt när Henrik bodde i Stockholm de första åren, så landade jag ofta i Stockholm och då åkte jag hem till Henrik. Då hade han... glasbubbel och lite att äta, så firar vi liksom framgången. Det är det lilla jag firat, men det betyder mycket. Men jag tror lika väl som att jag slår undan de dåliga grejerna, så går jag också vidare från framgångarna. Men det är klart att jag har dem med mig, men det går inte liksom att hänga upp sig på succé, för man blir ju rätt snabbt nersparkad därifrån också i min idrott.
Och vad kommer du göra i framtiden för någonting? Har du någon annan dröm? Du ska öppna någon litet café och sälja muffins eller?
Nej, jag har faktiskt haft restaurang i Norrköping. Så det har jag gjort. Nej, det är inte just nu i alla fall. Jag får väl... Det kommer ju komma en dag då jag inte kan hålla på länge. Så är det ju. Jag blir ju gammal och någon dag säger väl kroppen ifrån eller förmågan eller vad det kan vara. Så det kan man ju hoppas att jag hittar något annat då. Men det kommer ju alltid finnas hästar med. På ett eller annat sätt.
Vill du bo i Sverige?
Jag gillar ju Sverige. Sen är jag ju vansinnigt förtjust i att resa. Det är kanske därför jag orkar hålla på också. Jag tycker väldigt mycket om att uppleva nya platser. Jag tycker också om att resa till städer som jag varit i tidigare. Nej, men jag är ju en vagabond, absolut. Jag har rest hela mitt liv och det kommer jag nog fortsätta göra. Så länge det går.
Vilka toppplatser i världen älskar du mest då? Man får Malins topp tre på...
Ja, men nu är man ju lite svältfödd på att resa efter det här året, förstås. Så nu jag kan kanske... Ja, men just nu så kan jag nog längta mest till London. Jag vet inte varför. Men jag tänker att det är storstad och det är restauranger. Och det är snällt som jag inte får göra just nu. Det längtar jag efter, förstås.
Är det någonting i ditt liv som du saknar just nu?
Ett OS-guld. Det hänger ett OS här nu. Vi hoppas ju verkligen att det blir av. Så det skulle... Det skulle man ju vilja ha ett, faktiskt.
Det hade sett fint.
Mm, det hade sett fint.
Och vad krävs då från nu till att du skulle stå där på prispallen och ta emot det?
Först och främst så ska det bli av. Måste det bli någon ordning liksom här i världen, kan jag känna. Man är rätt trött på det här som pågår just nu med coronan. Men nej, det krävs att vi får vara friska, jag och min häst. Att vi får bästa möjliga tävlingsförberedelser inför. Och så krävs det att vi har en 100% dagsform under 3 dagar i Tokyo. Då vinner vi OS-guld.
Då har vi en annan lyssnare för det starkaste tävlingsminne.
Mm. Det är ju så många. Försöker tänka, nu är det ju väldigt mycket flippan. För att det har som sagt snurrat i flödet. Man har ett klipp som för någon vecka sedan kom ut. Det var när jag vann min första världscup i Genève 2001. Men det är ett starkt minne. Det är en av de finaste världscuptävlingarna och så lyckades jag vinna det. Det var stort, det var häftigt. Men sen har vi har haft så himla mycket framgång med det svenska laget. Och det är också väldigt roligt. De är 4 stycken som vinner tillsammans. Det blir delad glädje och det är också väldigt, väldigt roligt. Nej, det är många, många härliga tävlingsminnen, absolut.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Då kommer vi in på de 3 sista frågorna och det är att du ska ge tips till en 20, 30 och 40-åring. Och vad skulle du säga till de som är 20? Din ena son är inte 20 än, men
nej,
om några år.
Ja, eller hur? Ta det lugnt.
Har du sagt det, han och hans polare?
Ja. Oj, vad svårt. Kör, kanske. Var det än är och våga. Men det kan man ju säga till en 30- och 40-åring också. Kör, våga. Jag tror det är bra liksom, att tänka så. För man har så många, det är så väldigt mycket att man ska vara duktig, man ska göra rätt, man ska plugga, man ska ha bra jobb, man ska tjäna pengar, man ska se ut på ett visst sätt. Och man kan släppa på det lite och bara försöka hitta vad man innerst inne vill. Eller inte vill, jag vet inte, men bara våga liksom. Någon gång i livet och kasta sig ut lite grann. Inte fullt kanske, men lite.
Ja, det är jättebra. Du, stort, stort tack att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Och om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man kan följa dig på Instagram där och där ser man.
Där kan man följa
mycket av ditt liv där. Ja. Stort, stort tack att du kom hit.
Tack, tack.
Fram Gang Spotty with Alexander Caleros.
Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det var så otroligt kul att träffa henne. Jag har försökt få med henne väl länge, så glad att hon är med. Och så här då. Är det så att du inte är medlem i Framgångsakademin? Ge dig en chans. Det är 14 dagar pengar tillbaka garanti, så du kan inte förlora någonting på det. Gå in på framgångsakademin.se, signa upp dig, var med på Q&A, var med på workshopen. Kolla in workbooksen. Det är bara gå in där. Det här kan verkligen ta dig till nästa steg i ditt liv. Och det är som sagt 14 dagar pengar tillbaka garanti, så du har inget att förlora. Nästa gäst in... Ja, alltså, jag är så glad att den gästen är med. Pernilla Wahlgren! Och det blev ett så magiskt samtal. Wow. Ja, det blev så himla häftigt verkligen. Så att nästa avsnitt, Pernilla Wahlgren. Jag bara älskade det. Lyssna in det. Det blev ett djupt, fint samtal som berörde väldigt mycket. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då!
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.